Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ivar Arpi bröt min näsa.
Va?
Den är bruten.
Den är bruten.
Är den?
Ja.
Det är därför well, now that you mention it, it's actually
den, det är
lite
sned.
Den är lite grann lik Paolo Roberto.
Och så här också.
Ja.
Det är
jag
nice.
En kick, fick en spark där.
Det är skitnice.
Alltså vi, så här, hans, vi boxades in på stan. Och Ivar var jättetrött. Alltså verkligen jättetrött. Så han stod liksom med garden nere. Och du vet, vi körde ju massa ronder liksom med olika personer. Så när jag kom till Ivar, han var helt död. Så det var så här, en minut kvar. Så jag bara, Ivar, kom igen. Så vi kör lite så här. Vi boxades lite på honom. Och han, du vet, han stod så där. Till slut, så då blev jag nonchalant. Och drog ner garden för att så här bjuda in honom lite. Och då drar han riktigt. Alltså, du vet, det mörknade till lite. Och jag bara, ah, fuck. Men du tänker ju inte på att den är...
Han, drog till, han slog till en riktig en rak höger.
Alltså det var en riktig rak höger, bokstavligen. En rak höger.
Men alltså med full kraft. Inte. Grejen är att det sjuka är att man behöver inte slå särskilt hårt. Det gör jävligt. Alltså, det känns.
Ja, det kändes.
Eller det är psykologiskt. Är man pussy så är man...
Men visst var det nice feeling?
Vad vet du om det?
Jag har fått min näsa bruten. Jag sparrades mot min kompis som var etta i Sverige i K1 på den tiden. Han skulle bara spara lite och sen fick han in en feting i näsan och käken. Så jag tappade medvetandet.
Oj.
Jag blev utknockad. Det var skitfet känsla. För du är vaken i huvudet efter, alltså i början, men det blir typ myrornas krig. Men du känner att alla musklerna bara lägger av så du sjunker ner på marken. Och sen är du borta några sekunder. Blev du också så?
Alltså jag, inte riktigt, det var ingen knock. Det var bara, det var rakt på näsan.
Ja.
Men det sjuka var att strax...
Kände du blodsmak när du fick slaget?
Nej, faktiskt inte. Men det sjuka var att strax innan han slog så sa han, ni har förstört mitt land. Och sen slog han.
I understand him. Did you see him yesterday with Anders Lindberg på kväll?
Ja.
What the fuck?
Vad var det som hände?
This country is like really has no spine at all. I'm actually a bit disgusted by the level of cowardice that I'm really, really considering to do something about it because this is way too much.
Vad syftar du på?
Basically, Anders Lindberg was arguing for, you know what, he didn't say it in these words, but basically his message is if any manifestation or demonstration causes too much like trouble, it should not be allowed, basically. And he did not really want to reply what if Nazis attack like a feminist demonstration and so on. because it is possible. Yeah. but ja.
Alltså så här, se vad man vill om det, men jag tror nog att många svenskar håller med honom.
Nej, jag tror inte det faktiskt.
Av det vi har sett senaste veckan, Omar, svenskar vill inte ha bråk. Man vill inte ha trubbel. Det här är att vi ska inte backa en millimeter. Vi ska slåss om det blir kravaller varje vecka. De flesta svenskar vill inte det.
But I think...
Sen det här argumentet med vad händer om ett gäng feminister demonstrerar och nazister attackerar dem. Ja, det är ett bra argument, men hur många är nazisterna? Här har vi en 500 000 människor som är arga och kränkta. Nej, men förstår du vad jag menar? Man kommer slå tillbaka mot nazisterna, för det är några...
So basically, if there's a... As much as the group increases in number, we should just submit to them.
Lyssna, inte we should. Nej, jag säger let's go. Jag säger bara att jag tror att de flesta svenskar tänker så här, kan vi inte bara sluta bråka?
Well, too bad.
Får jag bara ställa en kontrollfråga angående det här ämnet, hets mot folkgrupp och diskussionen huruvida bränna Koranen är hets mot folkgrupp. Det finns ju andra grejer som man gör som är hets mot folkgrupp.
Som vadå?
Heila på stan är ju hets mot folkgrupp.
Ja, men det är ju riktat mot judar.
Om inte det är det då? Om jag heilar på stan, jag har absolut ingen som helst avsikt att heila mot judar.
Varför heilar du då?
Och det finns inga...
Well, I think hets
det handlar om min yttrandefrihet, att jag ska kunna yttra vad jag vill.
I think hets mot folkgrupp is a stupid law.
En annan sak är också det här med, du vet, om man har den här, vad heter den här? Hakorset.
Är det olagligt att ha kors?
Det är hets mot folkgrupp också.
Om du skulle ha en tatuering av hakorset och visa den, så är det hets mot folkgrupp. Varje gång du exponerar den här tatueringen för utomstående, så är det hets mot folkgrupp.
You can't swim.
Så det finns
get into
ändå,
the water, they catch you right away.
Så det finns ändå utrymme inom den här hets mot folkgrupp brottet, där det är alltså utrymme för tolkning. Så man har kommit fram till att det här är hets mot folkgrupp.
Men det är inte just för att judar är en etnisk grupp och att det är riktat mot den etniska gruppen.
Fast det är en etnisk grupp. Vi har ju jättemånga olika typer av judar som inte är, som är olika grupper.
Jo, de är en etnisk grupp. Det är en folkgrupp, judar.
Ja, fast det finns massor av olika.
Men han syftar nog till konvertiter till exempel. Om jag konverterar till judendom, är det hets mot mig då? Genom att visa, har jag joinat den folkgruppen?
Tillhör jag den folkgruppen?
Om du har konverterat och blivit accepterad, ja.
Well, the thing is actually,
kan jag konvertera och bli svart också?
I think, hatbrott, the formulation of it, like it's like hate crime here from the police website. Hate crime is a collective name for various crimes committed as a result of the offender's negative attitude towards, for example, sexual orientation, okay, skin color, okay, or religion. Fucking bastards. Well, like,
religion.
What does religion have to do with this? If you have like negative attitude towards religion... So what?
Fast det är inte så. Religionen är en sak, men utöver en annan sak.
Ja, men muslimer.
Yeah, exactly. But they didn't say like the followers of a religion.
Just det.
A religion. Not Muslims, for example, Islam.
Så då skulle
negative attitude towards Islam.
Så då skulle att bränna Koranen kunna teoretiskt bli en
But they said crimes like them here is a collective name for various crimes committed as a result. So for example, I think maybe you have to commit a certain crime in that context, for example, to attack a woman in hijab, you know, not that you have just like the, you don't commit a crime and that would be considered hate crime still.
Nej, det, alltså hatbrott, det är ju ett hatbrott, det finns ju något som heter hatbrottsmotiv. Du kan begå olika typer av brott och sen så har du hatbrottsmotiv som gör att det blir... extra försvårande att man måste åtala och så vidare. Om du till exempel misshandlar Chang på stan för att han är dryg och klär sig fult, det är en sak. Men om du ger det på Chang för att han är jude eller roms bakgrund och säger någonting negativt om hans judiska bakgrund, då är det ju misshandel med hatbrottsmotiv.
Blir det extra hatbrott om man säger din juderom?
Om du vill ha dubbelt.
Ja, blir det dubbelt så mycket hatbrott då?
Jag hade nog garvat om någon hade sagt så.
Yeah, I don't think they would accept like hate, like that anybody would accuse somebody who attacked Chang of having committed hate crime.
Jo, det måste de.
Du vet Chang, jag tänkte lite på det här du sa häromdagen om att så här, vad gör de här människorna här? De här som, att man skulle dra in deras medborgarskap ja. Och så sa du att de var 50 kolonnare och ja. Sådär. Du vet, det där skulle ju kunna hända dig i framtiden.
Vadå?
Om du öppnar den dörren så att de där människorna ska utvisas och deras medborgarskap ska dra in. De är 50 kolonner, de har ingen lojalitet mot samhället. Sen om vi får en annan regering i framtiden, eller nuvarande på många sätt, de skulle kunna säga så här, Chang har kopplingar till Ryssland, till Putin, är han verkligen så lojal mot Sverige? Det kan bli väldigt godtyckligt och du kan också ryka på det där.
Jag hade nog flyttat långt innan vi hade kommit till den punkten. Jag funderar redan nu på om jag verkligen ska bo resten av livet i Sverige. Det är jävligt många i min ålder som kollar alternativ till att lämna landet. Det är ju många jag känner i min ålder som redan har stuckit.
Men vad är ditt största bekymmer egentligen? För du har väl ändå ett bra liv här? Du bor i Bålsta, du får köra din raggarbil. Förvisso är bensinpriserna dyra. Det är olagligt att gå till prostituerade, men du kan ju gå... Du kan ju ändå leva livet på många andra sätt.
Man tittar ju 10-20 år framåt med om du ska ha ungar här och hela skiten. Och även om det går bra just nu så men går det bra för Sverige?
Det går väl inte dåligt?
Jag skulle säga att det går rätt
Sverige.
Dåligt.
Varför går det då? Alltså, du menar på den här... Men alltså, vi måste sätta den i helhet. Ekonomiskt, all utveckling.
Ekonomiskt är jag livrädd för vart det här landet är på väg. Statliga finanserna är starka på pappret just nu. Men de visar inte hela sanningen. Vi har så här. Man har fuskat med underhåll av järnväg, av infrastruktur med vägar, med massa andra saker. Man har byggt upp en jättestor skuld som måste börja fixas någon gång. Ja, så även om det ser bra ut resultatmässigt i statens budget, så mycket man har sparat in på, det är grejer som förr eller senare du måste lägga pengar på. Är ni med på vad jag menar?
Ja. Det måste man alltid göra.
Ja, men man kan liksom en järnväg, vi kan sänka hastigheten lite för tåget, så kör vi några år till, så sparar vi pengar och behöver inte byta nu, vi skjuter fram det. Det är väldigt mycket sånt där man har skjutit fram. Elnätet likadant. Ja, det börjar vi se konsekvenserna av nu. Och en massa andra saker. Så statens finanser är inte fullt så goda som man tror att de är om vi ska behålla den här levnadsstandarden. Ska vi fortsätta gå plus på stat och allt annat lika, då måste vi börja sänka levnadsstandarden. Alltså så här, vi har inte el alltid när vi räknar med det. Vägarna, ja vi kanske får sänka 110 vägen ner till 70 snart. Om man inte har råd att underhålla på vissa ställen och så vidare och så vidare. Alltså jag försöker bara förklara en principiell grej. Och sen det absolut största problemet är den privata skuldsättningen. Folk är inte alls förmögna i det här landet. Tvärtom. Och det är jag skiter i inkomsten. Jag tittar på balansräkningen.
Och inom några år kommer bostadspriserna sjunka med cirka 30%. Vilket betyder att...
What?
Ja, det är Finansinspektionens senaste projektion.
Det betyder att jag väntade på ett samtal från banken för att jag tänkte buda på en lägenhet.
Ja, inom några år så kommer majoriteten av alla svenskars kontantinsats i deras lägenheter vara wiped out.
Men vänta, vad menar du med det?
Ja, men om värdet går ner 30% och de flesta är belånade till 70% eller mer, så ryker ju kontantinsatserna. Så den lilla förmögenhet många svenskar har i sin bostadsrätt, den kommer wipas ut.
Nej, det behöver inte vara sant. För att, jag menar, om jag har gått in med min kontantinsats så har ju ändå värdet på min bostad ökat jättemycket sedan jag gick in med insatsen. Ja. Så när bostadspriserna sjunker, jag har ju fortfarande mitt original...
Problemet som många är att...
Nej, för ingen kommer ju buda på din lägenhet för de pengarna som du köpte den för.
Fast den har ju gått upp i värde också sen jag köpte den.
Ja, okay.
Alltså, jag är ju från det värde.
Alltså, om den har gått upp i värde
Om det var länge sedan du köpte den, så ligger du fortfarande plus rent pengamässigt. Ja. Men du ligger inte plus ekonomiskt. För att justerar du för inflation så står du nog kvar på samma ställe.
But wait, wouldn't the interest rates that people have to pay would increase also?
Yes.
So what, maybe they don't have the capacity to pay this.
Det, like, också.
Det kommer ju också skicka, då kommer ju bli som 90-talet när huset hamnar på exekutiv auktion. Men det är bara en faktor, det är den ekonomiska. Det är tuffare tider framför oss. Och folk, alltså staten kan nog ta en del smällar som det ser ut i ekonomin, staten. Folk kommer inte klara det. För att de flesta har ju, om de har ett hus, om de inte, det många har gjort det är att då har de ju lånat mer på huset för det utrymmet och plötsligt funnit. Och så skaffar man en pool, man bygger ut garaget. Man
fixar en raggabil.
Nej, den har jag har inga hus.
Men andra kanske har gjort det.
Ja, Hanif. Ja, eller en extra lägenhet. Och sen när du då har belånat upp det utrymmet så har du väldigt lite marginaler. Man tvingade ju på folk amorteringskrav, för att innan sket ju folk ens i amorterade och bara betalade räntan, för det kommer ju alltid gå upp. Och så lånar man till konsumtion. Vi har väldigt många som lånar till ren konsumtion, utlandsresor och sådana här.
Men då får man ju skylla sig själv om man lånar för att åka utomlands.
Ja, men många ju, lever så.
But
de får ju skylla sig själv.
Ett annat varningstecken. Fick ett samtal från en telesäljare. Han ville sälja på mig ett lån till företaget. Och så frågade jag honom, men vadå för lån? Eller varför skulle jag låna pengar?
Nej, men jag älskar att du frågade någon som ringde och ville. Du bara, vadå, vad är det här för något?
Berätta
mer.
Ja, men jag blev riktigt nyfiken. Va? Ja, men då sitter han som innesäljare, ringer runt till företag, kollar, behöver de stärka upp, du vet, som motsvarande checkräkningskredit. Du kan få ett par 300 000, en halv miljon vad du behöver. För då såg jag att företaget ser bra ut kreditmässigt och vi har funnits flera år och sådär. Så satt jag dem. Jag tror det kommer gå åt helvete snart med ekonomin. Va? Varför tror du det? Jo, för att nu ringer telesäljare och vill pracka på en lån. Jag vet inte, det är en varningssignal, så vet jag inte vad. Och då blir han rätt tyst. Alltså, han fattar ju min poäng. Ja. Och, så ja, jag tror det kombinerat med att vi har redan en väldigt stor inbyggd så kallad social oro. Vad händer med den när ekonomin börjar gå dåligt?
Dels det, men också kriget i Ukraina och Ryssland gör ju att priserna går upp på mat, bensinpriserna går upp.
Jag köpte en banan för 9 spänn igår. 9 spänn!
Men du köpte
en banan!
Men du köpte
en
på Pressbyrån hos mig.
Nej, på Ica!
Fast om du går till Rinkeby så kostar banan 12 kronor kilot.
How much does it cost usually?
En banan? Alltså
5 spänn.
5 spänn, 4-5 spänn.
Really?
9 kronor!
Fast priserna i Rinkeby är fortfarande billiga. Det är billigaste priserna.
Men jag vill inte dö.
It's not Sweden. But you know, like...
Kolla här. Det här är från Trends på Google. Mängd människor som googlar på kronofogden. från 2004 till idag. Ser ni att den gick upp en period och sen går den ner lite och håller sig stabil?
Ja,
det är finanskrisen 2007-2008. Då går den
är
upp
det
lite.
Där?
Det är där, ja. Den första bullen.
Jävlar,
men titta nu på bullen som vi har just nu. Den är helt absurd.
Alltså, det är inte den strong.
Men hur många av de googlingarna står Annika Strandhäll för?
Men det där är en, det kan nog vara en bra proxy på vad folk gör på internet.
För nu,
de har problem med kronofogden.
För jag skulle precis buda på en lägenhet. Det är ju en lägenhet i min fastighet på våning 6. Jag får mycket finare utsikt.
Vänta lite.
Är det samma byggnad?
Det är samma byggnad. Allting är liksom perfekt. Jag flyttar upp, men det är renoveringsobjekt.
Jag skulle aldrig i mitt liv, så som jag bor, om jag hade bott som du bor just nu, jag skulle aldrig i mitt liv skuldsätta mig en enda krona mer. Inte vänta en lite. Chans. Mm. Okej, alltså, om du var i akut behov av boende och ska ta någonting, men jag skulle absolut inte göra det.
Fast den här lägenheten, den på våning 6.
Det spelar ingen roll.
Förstår
det spelar ingen roll. Du kommer förlora 30% av det där värdet förmodligen inom 5 år.
Fast om jag säljer min lägenhet nu också då?
Sälj den och ta en hyresrätt. Och så stoppar du in pengarna i en fond.
Jag har ett extra rum hemma hos mig. Då kan du vara barn.
Över min döda kropp.
But you know, in times of financial economic crisis, who are the scapegoats?
Jews.
Vad sa du för någonting?
Who are the scapegoats when there is financial crisis?
The scapegoats?
Scapegoats.
Syndabock.
Vem skyller
på? Ja, det är ju invandrare alltid. Mm. Men polisen kommer alltid ha jobb. Det är det bästa.
If there's anyone left of you.
Ja.
It seems like you decided capitulate.
Om man ska fortsätta resonemanget lite så... Ekonomin, det finns väldigt mörka moln på himlen. Detta gäller inte bara Sverige. Vi har ju en världskonjunktur också som redan nu har blivit grus i maskineriet. Dels corona, dels kriget nu. Det är en inflation som inte... Alltså, vi har gjort två saker som driver på inflation. Det ena är att vi har ökat penningmängden. Man hade något... Vet ni vad quantitative easing är för något?
Nej, berätta.
Är det...
Varje gång de ställde till det efter finanskrisen 2008, då hade de här huslån, alltså folk inte kunde betala tillbaka på. Och för att rädda bankerna så tog Federal Reserve och bara tryckte piss mycket pengar och skickade in i systemet för öka likviditeterna. Och så klarade du dig på det sättet. Vilket blir en dold skatt på allt och alla egentligen när du ökar penningmängden. Det där EU gjorde samma sak med en Grekland krisade. Det var ju enorma stödpaket, man bara tryckte pengar. Det i sig är inflationsdrivande. Sen har vi en annan sorts inflation, och det är när vi har... När utbudet inte möter efterfrågan. Coronakrisen stödjer mycket av dels produktion i östra Asien, Kina och de här länderna som producerar jättemycket av all skit vi köper. Och sen transporter. Bara det här skeppet som hamnade på sniskan i Nilen. Bara en sån grej ställer till det.
Especially China. They're deciding to shut down whenever like somebody has corona.
Vad är det för fel på det landet?
Så... Då har vi en inflation som jag sa, jag vet inte om jag sa det förra avsnittet, jag gick till Mercedes-handlaren i Enköping för jag ville ta en lite större Sigena-mässa. Jag har bara sån här liten bögig A-klass som jag skäms för att köra. Och då står det några bilar där, jag kan väl ta den då, en C-klass då. Liksom, nej, den får jag inte sälja för den ska vara utställningsbil. Jaha, men har du någon bil du kan sälja här? Nej. Men, va? Ja, något har ni väl lika sälja? Nej, inte av nya bilar.
Vadå kan inte kan sälja nya bilar?
Nej, de har inga nya bilar att sälja.
Jaha, de har inga bilar.
Nej,
som de har importerat
in. Ett fåtal, alltså de har en stor hall. Den var inte halvfylld.
Just det, därför är priset andrahandsvärdet på bilar.
Ja, det går inte. Ska du ha en ny bil, då får du göra en beställning. Och sen får du den levererad i framtiden. Ja, hur lång tid är det? Ja, ett år.
Min brorsa, han bor ju på Hawaii. Han har köpt en Tesla. Och enligt uppgifter så går... När man köper en Tesla så går priset upp på Teslan för att det är så svårt att beställa Tesla. Mm. Så att han gör en investering om att köpa en bil. Det låter helt sjukt.
Det är inte alltid man köper en bil för att investera.
Nej, men han säger att det här, den kommer gå upp i värde.
Shit, products are acting like stock.
Mm. Ja,
så för att, blivit... att det är svårt att producera.
Bilar har blivit nästan en commodity. Mm.
Det är helt sjukt. Det låter konstigt, men jag tycker från första början tänkte jag att Rasmus Paludan, han var en jävla idiot som kommer hit och bränner
böcker.
Han
är fortfarande en jävla idiot.
Han är det, men det är någonting i mig som liksom, det är en smilegruppen på mig som smyger sig uppåt. För att man
pekar du med och drar i ansiktet.
För att det är liksom, det stresstestar och det känns som så här, yes, nu får ni se vilket samhälle vi har det.
Stresstestet var en epic fail.
Det här,
on all fronts.
Ja.
Men det är din mujahedin DNA som vaknar.
Nej, jag tror det är mer frustration. Jag tror det är mer frustrationen av att vara polis och se samhällets baksida. Alltså, men att man inte resten av samhället har noterat det på samma sätt.
Hanif, jag vet att du pratar, du är liksom i organisationen, men jag har senaste dagarna pratat med lite olika kollegor och de har mycket underlag på att det här var välplanerat från olika diverse gäng.
Det visar sig i Linköping, Norrköping så fanns det personer som var kopplingar till Bandidos. Ja. Det är väl det som finns.
Och att de liksom har transporterat stenar från olika platser i bilar. Det underlaget har de, och att de har planerat det här under flera veckor. Det har inte varit spontant. Mm. De har bara väntat. Så det finns ju som... Vi kan inte komma ifrån att det finns gäng och kriminella gäng som har planerat det här. Så när de fått med sig en del andra från de här orterna liksom på köpet. Men att det här verkar vara välorganiserat.
Right.
Så ser de även i Rinkeby att från de som var där, det är att de som kastade stenar på polisen, det var ingen som man kände igen. Så då allmänheten, lokalbefolkningen visste inte vilka de här personerna var. Och vi har fått namn nu på de som är gripna. Och när jag tittar på dem så är det inga namn som man direkt känner igen. Det är inte våra vanliga klassiska busar.
Oh, and like there were like kids and stuff like that. Not all
fast
of them, of course.
Vi har en del som är, vi har en någon snubbe som är född 78.
Mm.
Alltså då är man ju 40.
No, I'm not saying all of them were kids. But the thing is, like, yeah, it could be the case that they were not like really prepared for this kind of threat or like in that extent. But what does it say about the police that they seem to be wanting to back off now? They are basically saying, well, this is a bit too much for us.
Säger de verkligen det då? Har polisen sagt det?
Well, they are preparing for it. Didn't you see the statement that they issued?
Fast det är ju, uppfattat att du gör lite egna tolkningar.
Låt mig läsa upp hela meddelandet som polisen gick ut med idag, va? Mm. Så här, med rubriken tillståndshantering efter helgens händelser. Tillståndshantering utgår från varje enskild ansökan, men brottslighet som uppvisar en likgiltighet för människors liv och hälsa kommer vägas in i kommande bedömningar. Under helgen genomfördes ett flertal demonstrationer. I samband med dessa uppstod det allvarliga ordningsstörningar med kravaller, våldsam upplopp och annan brottslighet riktad direkt mot polisen. Inför kommande helg har samma arrangör aviserat att den har för avsikt att genomföra flertalet demonstrationer i Sverige. Det har varit exceptionellt läge och väldigt allvarligt brottslighet kopplat till dessa demonstrationer. Tillståndshanteringen utgår ifrån varje enskild ansökan, men de senaste händelserna är naturligtvis mycket försvårande, säger Jonas Hyssing, kommenderingschef för polisen. Polisen har som uppgift att värna yttrandefriheten, men samtidigt att verka brottsförebyggande och trygga ordning och säkerhet i Sverige. Helgens upplopp har involverat brottsrubriceringar som mordförsök, våldsamt upplopp och ett direkt våld riktat mot blåljuspersonal. Tillståndshantering sker utifrån varje enskild ansökan, utgår ifrån ordningslagen, förarbeten och praxis. I de flesta fall kan inte eventuella ordningsstörningar vid tidigare möten som orsakats av motdemonstranter påverka bedömningen. Att neka tillstånd är väldigt ovanligt eftersom det är en grundlagsskyddad rättighet att få demonstrera. Dock är allvarliga ordningsstörningar, fara för liv och hälsa och egendom försvårande omständigheter. Så de öppnar för att säga så här: hej, vi har en grundlag, det är klart man ska få demonstrera, men ni såg ju vad som hände senaste dagarna. Ni måste förstå att vi kommer ha med det i beaktning. Och vet du vad? Jag står faktiskt bakom dem.
Mm. Va?
Nej, men
kolla, menar du?
Nej, men kolla här. Säg att polisen går ut och säger så här: det vi såg senaste dagarna, det är väldigt allvarligt, men vi backar inte en millimeter. Vi kommer att lägga in alla resurser vi har för att motverka det här. Vi har en grundlag att skydda. Hela samhället stöttar oss. Då är jag så här: let's go. Kör. Nu säger de mellan raderna att de har inte resurser. De har inte kapacitet att backa upp det här.
Yeah,
och då säger de: Vi kommer ha mer i backning. Vi kommer inte skicka våra poliser.
Innebär det här att inte vi har fri åsiktsfrihet i det här landet då?
Not in practice.
Nej, men då har vi inte det. Polismyndigheten säger: vi kommer inte skicka in våra kollegor in i sådana situationer om inte vi kan också försvara oss på ett bra sätt.
Well, okay.
I praktiken så innebär det här att inte vi har fri åsiktsfrihet.
Well, kind of here. Like this is almost like being in a school playground. And the police before was the biggest guy in the playground, and they were trying to keep the order, so nobody, like, they were trying to like keep like the other kids from being bullied, and now there is a bigger kid that appeared on the playground, and the police is like, well, I will protect the kids as long as that bigger guy is not upset. If that bigger guy is upset, sorry, I'm not going to do anything about it because, well, he's bigger than me.
Om jag får göra en annan analys, det är att förvisso så säger polismyndigheten att det kostar väldigt mycket, vi måste beakta det, men jag undrar om inte det är någonting annat som är egentligen större problemet, och det är de här motsättningarna som uppstår i samhället. Alltså det uppstår motsättningar mellan majoritetskulturen och till viss del de som försvarar många muslimer eller liksom de som bor i förorten. För jag uppfattar att det blir väldigt tydlig splittring nu.
Jag tror faktiskt att du har en jättebra poäng där. För nu har ju polisen gått ut och anmält Paludan för hets mot folkgrupp.
Which is a shitty move to do.
Det beror på.
Jag tror att en stor anledning till det är att polisen vill skicka signaler till de utsatta områdena att hörni, vi är på er sida här också. Vi tycker också att han är en idiot. Nej, vi är inte här för att försvara honom.
Men det är inte polisens sak att jag göra.
Jag fattar.
Så men, gjorde vi
men det är de
också.
Som är där och jobbar. Det är de som är i utsatta områden och möter de här människorna.
Så här gjorde vi även i Rinkeby. När Paludan var hos oss så gjorde vi en polisanmälan. Hets mot folkgrupp på grund av att han eldade Koranen.
Yeah, because you don't have a spine. But this is the thing that has been proved in the court in Stockholm and in Malmö. And basically the court said this is not a hate crime. But the police insists. No. Let's try again. Maybe this time it works and it's a hate crime. And so basically you are trying in practice you want to enforce blasphemy law for the areas that you work in. You want to have a parallel value system. And the thing is, you don't see the danger with what's happening, because now if you go like to El Compis, for example, and read the comments.
Al Compis, then här.
This is like the biggest, like, the newspaper in, or like news site on Facebook in Arabic.
För svenskar. Oh, eller för folk i Sverige.
För svenska, för folk som bor i
Sverige.
So if you see the comments and the people are saying, okay, now the police is saying, yeah, this should be a hate crime. They feel justified in their outrage and anger. And if the court would go now again and say, well, no, this is not a hate crime, these people would be like, but the police was on our side. Like the Swedish state is doing this to us. It will increase this victimhood like mentality. And what you should be saying to these people in this area, that basically we have yttrandefrihet. You have to respect it. Sorry, this is how the society works. Not like, I understand you. I understand that this Swedish way is difficult for you to understand.
Omar, du har rätt i sak. Du har rätt i sak. Du i grunden är en person som är rebellisk. Du gillar att delta i upplopp i Egypten. Du går igång på det. Du viker dig inte för att bränna Koranen för att få asyl. Jag förstår att det finns en ådra inom dig som vill bara, nu går vi bananas fullt in, vi ska försvara yttrandefriheten.
Men nu är vi i Sverige.
Det är det vi ska förklara för.
Vi har inte yttrandefrihet här.
Du ser ju själv den här polariseringen som det skapar. Vi vill ha det lugnt och skönt. Vi vill bara ha det lugnt.
I'm here.
Alltså jag vill gå till jobbet som polis och bara ta det lugnt och mysa och äta semla.
Stop being police. Stop being, find another job. What is this? Like, you want to be a police för att äta semlor?
Vet ni, en kul aspekt. Vet ni vad detta öppnar för praktiskt prejudikat? När hela samhället backar för ett gäng jävla getknullare som kastar sten. Det betyder att nästa grupp som är missnöjd kommer också göra så. Och till slut så kommer ju samhället vika sig.
Nej, men det beror på vilken grupp det är. Om de är svenska så är det ingen
del. Lika stora som de här?
Nej.
Vi kan också se till att skapa
en sån. Vänta. With some modification what you're saying. Samma grupp will be like, okay, now we know what works.
Vilken grupp?
Alltså, muslimer.
Okay. Ja.
Samma grupp will be like, okay, now we know what works. Anybody who offends us, like we will go out like to the streets, take to the streets, throw stones. It works. We threw stones and they decided not to do this again.
Jag tror de är vettiga nog att förstå.
Och det som du måste komma ihåg att till skillnad från tidigare
händelser. Väldigt resonabla och djuptänkande de här stenkastarna.
Det som är viktigt att komma ihåg också att polisen har ju väldigt, väldigt många misstänkta nu. Och till skillnad från tidigare så har vi liksom videofilmer, vi har bilder.
Varför har ni inte filmat innan då?
Vi har sen tidigare så har vi också stiftat en ny lagstiftning som heter blåljussabotage. Maxstraffet på det är 18 år och just nu får vi in väldigt, väldigt mycket information. Och det här är utredningar som kommer ta tid, men om man tittar från förra året när det var kravallerna med BLM, jag tror det är uppåt 40 personer som har blivit åtalade för den händelsen som skedde förra året.
Hur långa straff fick de?
Jag har inte koll på straffet faktiskt.
Man säger åtalade, vi vet alltså inte om de blev dömda.
But what is that? And how many people were arrested?
Jag tror det är 40 som är dömda tror jag. Förlåt, men jag har inte koll på straffet.
Hur många were arrested so far? In the whole of Sweden.
Det vet jag inte, men i Rinkeby
in actuality, they were saying 4.
I Rinkeby så är det 8 personer som har som gripna. Är gripna för det händelsen. Och det är ju inte det är ju inte vilka som helst, utan det är de som har kastat sten, så det är de som man har mest bäst koll på utredningsläge.
Okay, but I have a question. What happens if somebody does something like this, like a manifestation like this, but without, like he applies, I for example, decide to burn the Quran, create an event and apply for tillstånd, and the police say, no, you can't do it. And I'm like, well, I'm sorry, I'm doing it anyways. What happens then?
Jag tror det som skulle kunna hända, om polisen skulle säga nej, ja, alltså menar du att fysiskt jag säger nej eller att nej, de nej, inte beviljar ett tillstånd?
Inte beviljar ett tillstånd.
Och att du gör like, det ändå?
Yeah.
Jag tror inte det händer någonting.
Jo,
ordningsstörning kanske.
Om det spårar ur, då blir Omar ansvarig.
Nej, han kan aldrig bli ansvarig för vad någon annan gör.
So if I just stand
då har du ju fullständigt alltså, ändrat hela rättspraxis.
Alltså, okej, om han tar med sig
han skulle kunna bli plockad för ordningsstörning skulle jag kunna tänka.
Ja, men då måste det visas att det Omar gör, att hans koranbränning upptar sån plats, hindrar trafik eller på något sätt. Ja.
Just a second, so I have like basic responsibility for other people's feelings.
Nej, det är inte så. Men,
du har för dig själv. Men,
det är inte fram till nu i alla fall. Men jag tror att börjar detta bli en praxis. Jag har ju liksom funderat lite på om man ska dra igång något slags dalauppror där man övertygar lite lantbrukare och folk, ja men så här lite utanför Stockholm som totalt avskyr allt vad den här staten håller på med. Att de tar sina jullastare, grävmaskiner, lastbilar, whatever shit de har. Och så man har en kravlista, halvera dieselskatten, bla bla bla, vad man nu vill ha gjort. Och så ställer man sig på E4 mellan Uppsala och Stockholm och blockerar. E4 söder, eller mellan Södertälje och Stockholm, den här getingmedjan. Du blockar E18 in och du blockar Nynäshamn. Stockholm kommer börja svälta efter 4 dagar. Det är schack fucking matt.
But wait, in the end, is it or legal to do what I said?
Det är inte olagligt det du ska göra.
Det är inte än så länge.
På sin höjd så kanske man skulle motivera med någon form av ordningsstörning eller något liknande och flytta på den och sådär.
I feel like in the end they will put me in house arrest.
Men,
alltså,
rent principiellt, alltså, jag tänker så här, folk ska elda mitt i stan. Det är ju liksom inte någonting som... Det hör ju inte till det normala.
Så när de sitter med hucklarna nere i Humle, vad heter den här parken? Humleparken, och du har den på Södermalm och grillar. Då kommer du där som polis.
Parken. I parken, ja.
Ja, men om han ställer sig i parken.
Ja, i parken får du grilla.
Det är väl som den här killen som vi pratade med som precis åkte förbi på sparkcykel sa. Det är ju fucked up. Kan inte sammanfatta det på något bättre sätt.
Du har ju varit kommunstyrelsens ordförande i snart 12 år. Hade man från din sida kunnat gjort någonting tidigare för att förhindra det här?
Ja, mindre invandring hade ju varit en lösning. Men också att man inte hade klumpat ihop människor i vissa stadsdelar. Se till att människor kommer i arbete. Att man har tvångsomhändertag i fler och inte färre barn. Så att absolut, vi hade kunnat gjort mer i Eskilstuna och Sverige hade kunnat gjort mer som land, helt klart. Så hade vi sluppat den skiten.
Och varför gjorde man inte det?
Jag tror inte man insåg och förstod att konsekvenserna av de beslut eller icke-beslut som togs då skulle resultera i att unga gränslösa män med empatistörningar och oförmåga att tänka konsekvenser ska börja skjuta på varandra. Det tror jag inte fanns med i kalkylen. Men nu står vi här.
Jimmy, har du fastnat i trafiken? Eller du är nästan en timme sen?
Men jag kommer från Flen.
Har du en vandrarbakgrund?
Det var bra trafik.
Det var bra. Ja. För det var en av de första grejerna jag lärde mig när jag kom till Sverige. Det är att komma i tid.
Ja, du ska bara psyka.
Jag brukar också moralisera kring det där, men jag har konstaterat att det kan gå illa för alla med
jämna rum. Vad var det som gjorde att du blev sen då?
Nej, men jag har varit på ett möte i Flen.
Med?
Ja, men sådana som jag, fast i Sörmland. Så vi har, så vi har diskuterat gemensam angelägenheter.
Vad är sådana som jag för något?
Politiker.
Aha, ja. Så.
Jag bodde där ett tag när jag kom till Sverige.
I Flen? Ja, de har ju förvaret där. Kanske. Det är många som har bott där när de kom till Sverige faktiskt.
Jag bodde i Hälleforsnäs.
Ja, men där har jag syran bor.
Mm. Ja. Är inte du uppvuxen där då?
Jag har bott där en kort stund i mitt liv. Men sen syran blev kvar. Mina föräldrar flyttade dit under den ekonomiska krisen på 90-talet.
Vad är det för något?
Ja, exakt. Allt kommer i pipsvängen med 500% ränta och människor blir arbetslösa. Och
i Sverige?
Ja, det är sant. Det är sant.
Ashkan pratar ju om att det ska bli en ny kris snart igen.
Ja, kanske inte så illa. Men då hamnar vi i alla fall i Hälleforsnäs en stund. Jag gick i gymnasiet och syren blev kvar. Så att jag känner väl till Hälleforsnäs. Mm.
Men nu är du, hur länge har du varit politiker i Eskilstuna?
Den här rollen, kommunstyrelseordförande, det är väl sedan 2010, tror jag.
Ja. Det är väl mayor, eller hur?
Ja, men typ.
Du är majoren av Eskilstuna.
Det funkar inte riktigt.
Majoren militär titel.
Man kan inte riktigt översätta det så.
Har man någon egentligen de facto makt? Har du någon makt?
Det är en bra fråga. Jag brukar fråga mig själv samma sak varje dag, eller vad säga.
Ni skrattar, ja. Men ni vill också veta om du har makt eller inte.
Nej, men det är klart att man har en makt. Jag skulle snarare kalla det för inflytande. Den svenska demokratiska principen funkar ju inte riktigt på det sättet när du säger mayor eller borgmästare, att man koncentrerar så mycket makt åt enskilda personer. Utan den yttersta makten i en svensk kommun ligger ju fullmäktige. Vårt lokala parlament, det ska man komma. Så att jag kan ju inte göra mer än vad fullmäktige tillåter mig, jämfört med Sveriges riksdag. Alltså, statsministern kan verka mäktig, men måste ändå förhålla sig till riksdagsmajoriteten, och det är samma sak i en kommun. Men absolut, att ta initiativ, driva frågor, lägga fram förslag, påverka opinionen, ja, men det är klart att det är en mäktig position. Det ska man ju inte sticka under stol med.
Hur känner du inte ibland att, nej, men när saker inte går som det borde, känner du inte ibland att så här, fan, jag önskar jag kunde bara gå och göra, folk gör exakt som jag säger. Bara några veckor.
Ashkan vill bli en monark.
Ja. Ja. Nej, men jag tycker, man kanske känner frustration. Det kan väl alla människor göra, saker inte går ens väg. Men jag tror att man vänjer sig med spelreglerna för rollen. Det är klart att man kanske gick in med en viss typ av värden när man börjar det här uppdraget och vad som är möjligt och inte, men någonstans så förhåller man sig till spelplanen under resans gång och lär sig att navigera i det systemet.
Saknade du tiden med Göran Persson? För det var ju vår sista monark. Han som bestämmer. HSB, han som bestämmer.
Men det var väl jag kan inte säga att jag saknar det. Jag är inte sån som går kring och saknar saker. Men däremot så är det väl så att jag tror att svenska folket är ganska vana med att, ja, men om man har en statsminister så kan statsministern få sin vilja igenom. Man har nog kanske inte riktigt reflekterat över att svenska regeringar måste förhålla sig till hur det ser ut i Sveriges riksdag. Sverige är ganska vant med att vi röstar och sen så är det inte så stökigt, utan det funkar liksom. Det där har ju förändrats kanske de sista 10 åren, där vi egentligen har blivit mer normala. Om man tittar ut ett internationellt perspektiv, det är bara att titta på hur stökigt det är i Italien. Vad har de? 25 eller 28 eller jag vet inte, hur många partier som helst som sitter i deras parlament. Inget konstigt där. Eller är det många andra länder där? Det var i Belgien, det tog väl ett... Jag vet inte, har de en regering på plats nu? Jo, men det har de, men det är otroligt långa förhandlingar. Så vi har ju varit ganska vana med att det har varit väldigt uppstyrt. Delvis också på grund av att socialdemokratin har varit otroligt dominant. Så har det liksom landat ner ganska snabbt vad som gäller. Så det är en omställning för oss i ett nytt parlamentariskt läge, som det så vackert heter.
Du är ju socialdemokrat.
Mm.
När jag lyssnar på dig prata... Alltså med media, så låter du som en oppositionspolitiker.
Mm.
För du tar upp saker som är ganska tabu. På, till exempel när du blir frågad vad man ska göra åt det som händer i Eskilstuna.
Mm.
Det är skjutningar, nu senast, det var för några veckor sedan bara va? Mm. 2 skottlossningar. Mm. Och då pratar du om att mindre invandring skulle kunna vara en lösning. Att sätta folk i arbete. Och att det här har att göra med unga män som har empatistörningar.
Sa jag så? Ja, det gjorde jag.
Nej, men jag tycker det är vettigt att säga så, för det är människor med empatistörningar i många fall som driver på sån här typ av våld. Det är ju det jag kokar ner det till, snarare än religion eller etnicitet. Sen kan etnicitet och kultur leda till att du får flera som har empatistörningar. Mm. Till exempel kusingifte och sådana... praktiker. Men hur är det bakom kulisserna när du uttalar dig så här?
Får jag skit? Det där du undrar. Får jag skit från mitt parti?
Får du skit från ditt parti? Är det andra politiker som håller med dig men inte vågar säga det själva?
Nej, men jag tycker inte att det där är jobbigt alls. överhuvudtaget. Det är liksom många vet jag, reagerar ungefär som du. Och shit, hur kan han säga så där? Eller oj, får han inte samtal från sin partiledning nu eller och så. Men jag är ganska bekväm till var utifrån det här perspektivet. Det är,
vilket politikersvar.
Ja, men jag är inte färdig. Jag säger vad jag tycker och tänker och det jag ser. Försöker sätta ord på den tillvaro som jag befinner mig i mitt Eskilstuna eller i min omvärld i stort. För mig är det ganska okontroversiellt. Jag har alltid varit det. Jag har alltid byggt min politiska gärning på det. Sen behöver inte alla hålla med mig om min problembeskrivning eller vad jag drar för slutsatser i den här frågan eller i någon annan fråga heller.
Och du tycker att det är fucked up? Hur?
Ja, men det tycker jag.
Alltså, det första
går man och skjuter varandra i ryggen för att man slåss om ett territorium där man ska kränga sin narkotika och tar till den, det ska man inte säga knark, det är olagligt, men om man dessutom är beredd att ta till den här typen av grovt våld i vissa unga år, då är det ju något som är fel. Och varför ska jag inte kunna säga det?
Men en fråga återstår ju igen, har du fått skit internt i partiet för dina uttalanden?
Nej.
Det har du inte?
Nej. Mm.
Men om det stämmer, varför är det inte fler inom politiken som pratar som du?
Men för att det är jobbigt.
Varför är det jobbigt?
Vad är jobbigt då?
Ja, om man inte får skit, varför är det jobbigt?
Jag antar att när du går på gatan i Eskilstuna så kommer folk fram och tackar dig för att du...
Jo.
Ja.
Jo.
Så vad är det som är jobbigt?
Nej, men jag kan ju bara utgå från mig själv. Jag har inget annat att förhålla mig till. Men jag är ingen person som söker konflikt. Tvärtom, jag avskyr konflikter. Det kanske man inte kan tro. Men...
Du har hamnat i fel podd.
Ja, kanske. Men jag gillar inte konflikter. Jag tycker man ska söka samförstånd, hitta vägar framåt. Jag tror på människans förmåga att liksom, ja, men vad tycker du, vad tycker jag?
Väldigt svensk.
Ja, men jävligt svensk liksom. Så. Och så tar inte till höga toner och sådär i onödan. Men ibland måste man ju ha en konflikt för att synliggöra åsikter och skillnader, för att det är bara så du kan komma fram och hitta en vettig diskussion och framförallt hitta lösningar. Och så har jag funkat och resonerat under hela min politiska gärning. Och det är många som undrar, ja, men får du inte skit för ditt parti? Jag vet, någon gång har jag uttalat mig i nationella medier och sådär. Så, nu får han avgå direkt. Så här. Någon som kanske inte, där kommer han aldrig få komma undan med. Men grejen är den att de flesta människor är rätt sunda och sansade. Va? Och om man lyssnar på vad jag säger så är det inte jätteradikalt. Alls. Och jag tänker att det finns ett ganska stort värde i att det kan vara i en rätt polariserad tid en socialdemokrat som kan formulera vår tids samhällsproblem på något sätt. Och kanske också ibland en annan lösning i den mån det går. För att försöka balansera debatten lite grann så att det inte blir personer på ytterkanten som står och skäller på varandra. För de kommer aldrig hitta varandra. Utan ska vi nå någon sorts väg framåt
så är det via socialdemokratin.
Ja, eller åtminstone någon sorts politisk mitten, eller för mitt perspektiv då med lutning åt vänster, att kunna formulera det. Och för mig är det där ett ofrämmande som socialdemokrat då, för det är där ni liksom glider in på. Vad har mitt parti gjort sedan det bildades? När det bildades 1889 eller 98, beroende på om man tänker fackföreningsrörelsen eller inte, så var det för att saker var jävligt fucked up på den tiden också. Extremt fakta. Människor levde i total misär i det här landet. Man dog på jobbet som flugor, man söp ihjäl sig, man slogs, man våldtog. Sverige var ett av världens fattigaste länder, med rang. Och det där reagerade människor mot. Och man pratade om det, man lyfte fram problemen, man var ärlig med problemen. För att det var bara då man kunde driva en opinion för att åstadkomma förändring. Det är jäkligt sossigt att göra på det sättet. Sen tycker jag att man inte ska överdriva, och man ska heller inte släta över. Det är väl då man också kan hitta en väg framåt.
Om man tittar på Eskilstuna som kommun, kan du berätta lite om hur det ser ut där, politiskt, vilka som styr, de problem ni har, förutom att ni har producerat Sveriges bästa band genom tiderna.
Kent
som jag stort bra fan av.
Guldstjärna där.
Ja, det är jag och Chang och Ashkan.
Alltså jag har lyssnat på Kent hela min uppväxt.
Fast du är inget riktigt.
Nu vill du också passa in.
Jag lyssnade på det när jag var liten.
Jag lyssnade på det innan fjortisar som du började.
Du Chang, hur gammal är du?
Äldre än dig.
Det är du fan inte.
Okej, hur som helst. Berätta om Eskilstuna och...
Men jag tror man måste börja lite historien om ni orkar. Vi är en traditionell industristad. Du kan hitta liksom kontexten i Göteborg delvis. Du kan hitta den i Borås med textilindustrin. Du kan hitta den i Norrköping. Malmö med sin varvsindustri. städer som verkligen blomstrade. Man byggde välfärd, man byggde framtidstro och man gjorde det med sina bara händer. Man producerade grejer av världsklass som såldes globalt.
Du tänker på Bolinde Munktell.
Exakt, alltså, du är påläst. Fantastiskt.
Vet ni vad de gjorde för något?
Nej. Du har googlat upp precis, berätta. Berätta.
Nej,
Vad läste du precis?
BM, det är jullastare. Volvo köpte upp det, Volvo BM-lastare. BM står för Bolinde Munktell. Det var i Eskilstuna man byggde. De är väldigt duktiga på bakaxlar till stora sådana här.
Har du inte googlat fram det där utan snyttat fram det från dig själv? Du är imponerad.
Jag har inte googlat.
Vi låtsas som att han inte tog fram
det. De här gamla industrilokalerna i Eskilstuna, den rondell med ful jävla tottenpåle, vem som nu har bestämt att den ska vara där. Men där bak, du vet vad jag menar.
Jag vet precis.
Wikipedia. Alltså,
de här gamla industrierna, där har du massa sådana här konsulter nu som springer med kaffekoppar i korridoren.
Chang, du har en gäst här. Låt honom själv få prata. Ja.
Det gäller inte helt den bilden, men okej, jag fattar. Och sen hände det som alla känner till. Det blev oljekris på 1970-talet. Någon jävel kom på miniräknaren istället för Facets gamla mekaniska, för att liksom göra det väldigt tydligt. Man hängde inte riktigt med, och det var inte så mycket Eskilstuna där då, men det var en kraftfull förändring och omställning som gjorde att många företag i Eskilstuna slogs ut. Tusentals företag, och med tusentals företag som slogs ut också tusentals människor och familjer som har försörjt sig med stolthet, gått till jobbet varje dag på att göra det här. Det skapar en kollektivt taskigt självförtroende egentligen. Och i följden av det så händer det som alltid händer. Ja, men arbetslöshet, sociala problem, droger, framförallt kanske alkohol på den tiden. Och så.
Och där startades bandet Kent i denna misär.
I den misären, det kan man säga. Ja, men Kent, jag tror det är Jocke Berg som har fått frågan, kommer det någonsin komma Kent igen när de bestämde sig för att lägga ner? Och då svarar Jocke Berg, inte ordagrant, men typ så här, jag hoppas inte det. Därför att det kom ur en tid där det var riktigt, riktigt dystert, va? Riktigt dystert. Och det ska vi aldrig tillbaka, inte någon stad. Så det är liksom kontexten som vi fortfarande lever med. Det som händer då i en sån stad, bortsett från att folk super och slåss och blir jävligt ledsna inför att det inte finns någon framtidstro, det är ju också att det blir väldigt många tomma lägenheter, för folk drar ju. En hel ungdomsgeneration tänker, här kan man inte leva, finns ingen framtid, finns inga jobb, vi sticker. Det fanns verkligen inga jobb. Och då blir det tomma lägenheter, tomma bostäder i de här städerna, så också Eskilstuna. Sen händer det skit i andra delar av världen. Människor måste fly till Sverige. Och då bör man någonstans att bo. Och vart söker man sig till? Bortsett från Hälleforsnäs då. Och Flen. Ja, men också till Norrköping, till Malmö, till Eskilstuna. För där står det tomma lägenheter och bara väntar med låg hyra. För ingen vill bo där. Och då har den traditionella arbetarklassen, om man får beskriva den så, den sticker. Och börja om sitt liv någon annanstans. Men det kommer en ny, kanske inte ska kalla det för arbetarklass, men snudd på underklass, även om man kanske många gånger kan ha en utbildning med sig, som flyttar in utan koppling till arbetsmarknad. Ingen liksom, hur ska vi försörja oss? Men det finns en bostad. För många av dem där gick det initialt, även i Eskilstuna, ja, men rätt okej. Okay. Man har en entreprenörsanda, man är van att liksom reda sig på olika sätt och vis. Man har ju varit med om värre grejer än att bo i en stad med hög arbetslöshet, om vi säger så. Starta företag, bildar egna ekonomier, man hjälper varandra på ett sätt som vi kanske inte är vana med som svenskar, om man uttrycker sig så, och håller varandra liksom under vingarna. Och Eskilstuna tuffar på utifrån det där. Men det som ändå händer är att det byggs ju någon sorts av parallella samhällen i det där. Och det behöver inte vara katastrof. Vi har haft finnar som har byggt parallellt samhälle i Eskilstuna. Och innan dess på 60-talet hade vi jugoslaver och italienare. De var inte så jäkla integrerade. Men de jobbar och tjänar sina egna pengar. Och deras barn sköt inte på varandra. Sen slogs man väl och hade andra socioekonomiska problem. Det där tuffar på rätt skapligt. Men man kan säga att en brytpunkt var väl någonstans runt kanske finanskrisen 2008, om ni kommer ihåg den. Det känns som det var rätt nyligen, men det är ändå tag sedan då. Fram till dess hade Eskilstuna i alla fall haft ungefär samma arbetslöshet bland utrikesfödda som inrikesfödda. Mm. Det var ungefär samma nivå. Och vi var rätt glada över det. Så äntligen börjar vi liksom nå en situation där det spelar ingen roll var du kommer ifrån, utan folk kommer i jobb. Det var rätt positivt. Vi hade börjat få etableringar av företag, goda kommunikationer till huvudstaden med Svealandsbanan och E20. Då, som jag själv.
Okay, men hur stor en del av Eskilstuna var med invandrarbakgrund då?
Alltså beroende på hur du räknar in den finländska befolkningen till exempel. Nej. Så. Nej. fast de ser sig själva som invandrare. Det där är en farlig diskussion om du pratar med våra finnar. Men vi kan väl säga runt strax över 20% då. Eller någonting sånt där.
20% då?
Ja. Aha. Någonstans då. Men då har jag nog tagit med finnarna. Men det där finns ju statistik på. Det kan ni borra i om ni gillar det. Men sen kom finanskrisen. Och det som har hänt då, det var ju att alla drabbades ju av den. Även den traditionella medelklassen, om man säger så. De som jobbar på Volvo och så. Sen förr. Men när den hade sjunkit undan sen, då såg vi att arbetslösheten bet sig kvar bland utrikesfödda på nästan 35%. Och bland inrikesfödda så sjönk den tillbaka till de här 4-6% då, som jag anses vara normal arbetslöshet.
Och vad är förklaring för det?
Ja, flera faktorer. Dels när det blir en sån här kris så städar ju ofta näringslivet eller arbetsgivarna. Alltså man tar bort så enkla jobb och man rationaliserar och så. Och höjer kraven på kompetens. Ska man konkurrera globalt, vilket ju Volvo, CE och andra gör, ja, men då måste man ju vara bäst. Annars är man utslagen. Och så att du höjer kraven på utbildning och annat. Det är nog en stor och viktig faktor egentligen, att vi har helt andra krav på utbildning än vad Eskilstuna kanske traditionellt har haft, där man ändå kunna efter 2 års gymnasieutbildning ramla ut på Volvo och göra världens bästa julaxlar. Det är liksom borta. Krävs otroligt mycket förkunskaper, att du har språket, att du har förmåga att samarbeta, att kunna ta till information och kunskap och läsa instruktioner och allt det där. Helt annat idag. Och om du då har människor som söker dig till svenska städer, och specifikt Eskilstuna då, har jag haft en, för man pratar generellt, jag brukar få skit från Eskilstuna-Kurirens ledarsida och så, ja men kolla Helsingborg, de har ju inte alls samma problem som Eskilstuna, fast de har haft lika stor invandring, brukar de säga då. Ja, men det är faktiskt skillnad på vart människor kommer ifrån, säger jag då. Det kan låta känsligt att säga det, men det är stor skillnad om du kommer från ett land som inte haft ett utbildningssystem eller haft en fungerande välfärdsstart på 30 år, eller om du kommer från ett land där som är rätt likt Sverige, va.
Vem kunde ana det?
Exakt, det kanske inte är raketforskning, va? Men i Eskilstuna så har vi av olika skäl, som vi nog inte har kunnat styra över, en väldigt mycket större andel av människor som har väldigt stora behov för att kunna komma i arbete. Och det där ser vi bland när vi går ner och tittar i våran SFI. Vi har 3 kategorier. Den ena kategorin, då är man typ akademiker, du behöver komplettera lite grann och sen är du på banan. Och så har du mittenkategorin och så har du första kategorin där du nästan skriver ditt namn med tumme fortfarande. Det är lite tufft, men ni förstår. Mm. Och nästan alla är i den här svåra kategorin. Eskilstuna. Ja. Så det är väl det som har liksom spelat in. Så vi har,
Har du någon egen teori om varför det blev så att ni fick de sämsta?
Men det funkar ju väl så med diasporor lite grann. Ja. Att man söker sig dit där det finns kontakter, nätverk, någon man kan luta sig mot initialt. Skulle vi behöva dra från Sverige så skulle ju vi söka oss till länder där vi kan hitta någon som vi liksom kan kroka arm med på något sätt. Så det är något allmänt mänskligt i det där. Och det är därför jag många gånger förordar att man kanske skulle behöva styra mycket mer och säga att ja, men du är jättevälkommen till Sverige, men du ska bo här och här får du bo och du får det här paketet, integrationspaketet, och du får inte röra dig förrän du har klarat en viss nivå. Då är du
då
fri.
Hade de låg inte kommit hit från början.
Kanske inte, så kan det vara, men det hade åtminstone sett annorlunda ut.
Ja, det hade det. Mm.
Så ni hade förut en större somalisk community kanske jämfört med andra delar av landet till exempel?
Ja, den gruppen har varit och är ganska stor i Eskilstuna, men det är inte riktigt så enkelt att det liksom bara är den somaliska gruppen som påverkar, utan det är också olika delar av olika länders samhällsklasser kan man säga som har sökt sig. Alltså det är mer generellt utifrån ett utbildningsnivåsperspektiv kan man säga.
Mm.
Och sen har ni allt det där med vilka stadsdelar hamnar man i, ja men där tomma lägenheterna är. Ja, då går man i den skolan som ligger närmast och då får du segregerad skola på grund av bostadssegregation och så vidare. Ja, det är mycket som handlar om det där. Så där har ju vi varit och är fortfarande i Eskilstuna. Så man kan säga att vi brottas ju med det här på ett högst påtagligt sätt, och samtidigt har vi en rätt grym positiv resa där vi har företagsetableringar, vi har fått ett universitet, utbildningsnivån stiger, resultaten i skolan blir allt bättre. Vi lyckas faktiskt få otroligt många i arbete. Fast vi har haft den här rätt stora inflyttningen, om man tittar på hur många som har kommit i jobb, så är det ändå rätt många som kommer i arbete efter ett antal år. Vi har grymt med yrkesutbildning och så. Men det är fortfarande så att vi har haft en aning för stort beting i relation till vad vi har fått liksom förmåga till.
Mm. Mm. Och det är fortfarande runt 20% med invandrarbakgrund i Eskilstuna.
Ja, eller mer.
Eller mer.
Ja. Jo, nej, men det är en stor del. Men egentligen Eskilstuna och många industristäder har ju inte haft något problem med att det kommer människor från andra delar av världen och byggt de här städerna. Det har ju alltid varit så liksom. Det handlar ju om hur många som kommer under en tidsintervall och vad man har med sig.
Är det inte skillnad på invandring? När jag gick i skolan på sent 80-tal, tidigt 90-tal, då det fanns ju en del invandrare som var så här från Jugoslavien, men då hade deras föräldrar flyttat hit på 70-talet. Mm. Och de hade ju jobb från dag ett. De lånade pengar på banken.
Det är för man flyttade hit för att det fanns ett jobb när man kom.
De som har kommit sen, de har inte kommit hit på grund av vädret eller för att de har ett jobb som väntar, utan det är för massa bidrag man får.
En del kom ju på grund av att det var krig ute i början av 90-talet.
Nej,
inte krig i forna Jugoslavien.
Det var inte krig i Danmark eller Tyskland eller Tjeckien eller någon av de länderna.
De jugoslaver som kom hit till Sverige i samband med att det var krig.
Ja, men jugoslaverna hade många länder att välja på, men Sverige åkte ner och verkligen snälla kom till Sverige, vi behöver arbetskraft.
Det var ändå så att
och
det var krig
jobb
där.
Direkt.
Var det
ja,
så att det var,
ja, annars hade de väl stannat kvar.
Ja, exakt.
Men,
så det fanns å andra sidan krig ute i Europa och att en del personer har kommit hit på grund av krig. Visst är det så?
Min poäng är att människor som kommit från Syrien eller till och med Afghanistan har passerat jättemånga länder där det är fred. De skulle kunna stanna i Tyskland eller Holland eller åka till Frankrike eller någon annanstans. Att de hamnar i Sverige, det är för att det finns en bild i de här länderna att kommer du till Sverige så finns väldigt generösa bidrag och hela den här biten. Och
det är väl en del av berättelsen. Det finns ju andra som har kommit hit på grund av krig. Ashkan är här på grund av krig. Jag är här på grund av krig. Många är ju här ändå på grund av krig. Du kan ju inte ta bort en del av kakan. Eller hur?
Du kommer inte med flyktingvågen 2015.
Nej, det gjorde jag inte. Men det finns ju en tid innan 2015.
Ja, det sa jag. Då kom de på grund av arbete.
Fast vi kom ju inte hit enbart på grund av krig. Kriget var sista droppen. Mm. Alltså, att bo i en islamisk diktatur är inte heller så trevligt. Mm. Så visst, vi kunde...
Give it some time.
Jag vet. Nej, men nu flög vi direkt till Sverige. Men tekniskt sett så passerade
men
vi...
Men om jag frågar så här. Ja. När dina föräldrar sitter i Iran och ni ska lämna Iran. Det finns ju över 100 länder i världen att välja på.
Ja.
Vad gjorde att de kom till Sverige då?
En anledning var att min farbror, han var dokumentärfilmare och så här väldigt så här, ja, men omvärldsintresserad och bla bla. Så han stack ju direkt så fort mullorna tog makten. Han bara, det här kommer aldrig gå bort, de kommer klamra sig fast. Så han stack till Sverige och hamnade i Hallonbergen och hade en liten så här fotobutik i Hallonbergen centrum.
Men varför just Sverige?
Men de demokratiska rättigheterna var oslagbara.
Ja, men det är samma i alla
västeuropeiska. Ja, men det är klart att Sverige stod ut där tror jag internationellt som ett, liksom ett land med...
Men plus att min farbror är hipster så han tänkte att han ska inte gå till de länderna alla andra drar.
Men jag har ju vänner som är från Iran också, nog har gjort ungefär samma resa som du, och när jag frågar dem hur det kom sig att de hamnade i Eskilstuna då, i slutändan. Ja, men då stod man inför fullbordat faktum, men ni får välja ö liksom. Det blir Australien eller Åland. Och så bara, vi tar Åland så här. Bra, och så på den vägen var det i grund och botten. Alltså det är inte alltid så mycket rationella val.
Vi kom hit på grund av Reinfeldt.
Gjorde du?
Ja, open your
heart.
Jo.
Men många flyr från eländiga situationer. Det tror man ändå ska vara tydlig med. Sen är allt relativt vad man tycker. Så hur jävligt ska du få vara innan man har rätt att fly? Och jag tänker att mycket pekar ju på att har man ett schysst och bra mottagande, oavsett vad man har för skäl att fly, som handlar om just att ställa krav på utbildning, erbjuda möjligheter, ja, men då vinner alla på det i grund och botten. Men då måste man ju också se till att det där är matchat med antalet människor som har behoven. Annars det går åt pipsvängen som det har gjort nu, att man placeras i stadsdelar, att skolan inte mäktar med att fånga de här ungdomarna när föräldrar har tillkortakommanden, språket, utbildningsnivå och alltihopa det där. Och det är väl där någonstans som det inte har fungerat. Rätt få kommuner relativt sett har fått tagit väldigt stort ansvar jämfört med vad som skulle kunna vara om man hade fördelat det här ansvaret. Och det är väl den stora grejen. Sen ska man komma ihåg flyktingvågen 2015. Det som hände var ju att land för land klappar ju liksom igen. Så nej, inte så oss, inte så oss, inte så oss. Man skapar en korridor genom Europa upp till till Sverige egentligen. Och det kunde man ju göra därför att vi hade då, du nämnde Reinfeldt, världens mest liberala asylpolitik egentligen, som tog, inte gick att ändra på plats liksom. Det tog för lång tid. Och det fanns ingen heller vilja då att ändra på det.
Men det är inte bara Reinfeldt, man, det är typ asylum shopping. Man jämför varje land. Okej, okay, här i Sverige jag får direkt permanent uppehållstillstånd till exempel.
Mm.
Utan att behöva prata svenska eller någonting
sånt. Sånt spelar ju stor roll med, ja.
Yeah,
minsta motståndets lag. Jag vet, jag bodde i Hallunda innan i ett antal år, och då fick jag ju nya grannar som kom precis från Aleppo.
Mm.
Och jag brukade vara uppe och dricka kaffe och hjälpa dem, försökte lära sig svenska och sådär. Och de hade ju ett jätteproblem, så de försökte förklara för alla, för då hade det börjat komma lite krav och så här, nu kan du inte bara liksom så här. Och de förklarade för mig, ja, nej, du vet, i Syrien, alla vi pratar med, de är bara så, yes, vi vill också till Sverige, för där växer det pengar på träd och man får gratis bil och bostad och de fixar en fru till. Alltså, du vet, sån här idiotisk bild. Och jag kan säga så här, ibland kan du se en sur kommentar i kommentarsfältet på Avpixlat, där de raljerar över vad en del från de här länderna, av vad de tror att de förväntar sig. Mm. Det hon berättade, det var några steg till.
Mm.
Ja. Och det är ju ett incitament liksom. Människor styr så mycket av incitament.
Ja, om du gör naturligt. A
så kommer det drabba dig negativt. Om du gör B så kommer du få något positivt tillbaka. Ja, då kommer folk välja B i 99 fall av 100. Men när vi har ett sånt här jättebidragssystem och massa sådana här utan krav på motprestation. Det blir ju minst det du sa, asylum shopping.
Men jag tror för de flesta från Syrien till exempel, det var avgörande att det var permanent uppehållstillstånd.
Det är passet man vill ha, eller?
Ja.
Ja, eller för att där kanske det hade gått så långt. Jag tänker man kan dra paralleller till Ukraina just nu, där alla liksom, kolla ukrainarna, de är så fina, de vill ju hem direkt och bygga upp sitt land. Och det vill de så länge det finns något kvar att bygga upp. Men när det blir tillräckligt mycket sönderbombat i smulor, så kommer människor till slut komma till insikt om att nej, det finns inget kvar. Vi hoppas, förhoppningsvis hamnar Ukraina aldrig där, utan det här tar slut innan. Syrien hade ju någonstans, dels hade du levt under en diktatur och ett förtryck under ganska länge, man har stått ut med det, och sen så börjar man liksom bomba sönder till smulor. Då landar ju folk till slut, nej, det finns ingen återvändo, och då börjar man söka sig till Europa för att hitta en framtid där man får bli kvar. Mm. Och det är klart att om då har permanent uppehållstillstånd och alla andra länder stänger gränserna, då sticker ju Sverige ut i ett sånt avseende. Det tror man ändå ska förstå. Sen vill jag ändå reflektera över det här som du är inne på med men det blir lite grann mytbildningar också, även om det är klart att Sverige nog är och har varit framförallt under en tid mindre kravställande och haft ett generösare förhållningssätt till människor som kommer hit med ersättningar och bidrag och sånt. Och det där har nog tjänat oss ganska väl när det inte har varit så många som har kommit, för då har vi rätt snabbt ändå fått in folk. Det funkar fram till kanske för 20 år sedan på något sätt. Men när det kommer väldigt många med väldigt stora behov och en arbetsmarknad som kräver mycket mer, då blir ju bidragssystemet istället sånt att du fastnar i det. Där försörjningsstöd finns då som yttersta backning och så. Så att det behöver inte betyda att systemen har varit dåliga i grunden, men de har inte följt med och anpassats utifrån nya perspektiv och behov. Och kommunerna är många gånger de som har fått ta smällen i det här. Sen att det skapas myter kring hur fantastiskt bra det är i det landet man har kommit till. Det har alltid gjorts. Det finns några läckra vykort från när svenskar som drog till Amerika skickade hem, och de levde ju fattigdom och misär. Alla som har sett Utvandrarna vet ju att det inte var så jävla enkelt. Då skickar man ju över kort på så här gigantiska hönor som lika höga som du själva, och hur rikt Amerika var, och så var det fler som liksom hakade på och drog dit, fast det kanske inte gick så bra. Man levde ju fruktansvärd misär, människor som flydde till Amerika då. Så att det där är också så att historien upprepar sig hela tiden. Och då kan man å andra sidan tänka att, men om det nu är så att vi vet att det här händer, varför reglerar vi inte eller reagerar mer för att skapa information och ge människor möjlighet att göra rationella val?
Det var väl någon politiker som försökte åka ner till Turkiet och tala om att det kanske inte är guld och gröna skogar.
Ja, fast han försökte säga att det var fullt, och det är inte riktigt korrekt.
Vänta
ja, men var det inte det sossarna sa nu precis i början med kriget i Ukraina? Så det kanske var sant något år senare, eller?
Att det var fullt?
Ja, var det inte
fullt ibland?
Nu ska citera, vem var det som sa?
För svarta,
vi sa det var en socialminister som sa att Sverige har tagit vårt ansvar nu för andra länder. Det är väl en socialdemokratisk omskrivning för att Sverige är fullt.
Ja, men det som många vill säga det är att Sverige är fullt för svarta och med utom europeiskt. Men europeiskt, då är det okej. Okay. Är det inte så många tolkar det så? Ja,
man kan tolka det så, men jag
som
tror
de i Sölvesborg till exempel, SD där, kommunen där. De hade väl skrivit att de inte skulle ta emot några överhuvudtaget, för det var de facto fullt. Men sen så ändrade de ju att det var inte fullt.
Nej, men det är klart man kan diskutera där hur vi har agerat i olika typer av flyktingmottagande. Men jag tror ändå att regeringen, för det är där du refererar lite grann till, och jag behöver inte gå till försvar för den, för jag har också haft hållningen här med Eskilstuna, att vi ska ta vår del av ansvaret när det gäller Ukraina, men vi ser gärna att andra kommuner också kliver fram på ett annat sätt.
Men det här också, just det här du säger, andra kommuner ska också ta sitt ansvar, andra länder ska ta sitt ansvar, men de stänger gränserna. Mm. Ingen, som du säger, vill egentligen ta det här ansvaret.
Jo då, fast det är klart, jag tror att alla vill ta ansvar. Jag skulle säga att Sverige fortfarande, även om debatten är otroligt tolerant och öppet för migration och invandring.
Trots påskhelgens övningar.
Ja, men vi är ju inte det om det innebär att det blir negativa effekter. Vilket det blir om du inte har tillräckligt med resurser, om du inte har ett system, det låter jävligt drygt att ta ett system, som kan fånga människor i tillräcklig omfattning så till att man blir inne i vårt samhälle med de krav, förväntningar och allt det där som finns. Och om antalet som kommer under en tidsperiod blir så många att det spiller över och du bryter sönder det där som vi vill att Sverige ska vara, då är man ju kritisk. Men man är ju i grund och botten inte kritisk till att göra solidariska handlingar eller att människor ska kunna komma till Sverige, bygga upp en framtid här, bidra, betala skatt och bli som folk. Utan det är när du får den här typen av problematik som ju blir när du får brister i system helt enkelt, eller att för många kommer till en viss plats och inte fördelas över flera länder eller flera kommuner.
Det här är så många trådar. Libertarianen i mig får lite OCD här. Du är direkt så här, det kommer människor och sen bara vi måste ha system för detta.
Förklart.
Mer system, mer skattepengar, mer offentlig sektor.
Ja, eller organisation. Jag menar, om jag skulle ställa en bricka på bordet här nu. Nu ska jag försöka förklara. Nu får vi bli pedagog. En stor bricka här.
Yes.
Det blir kul för lyssnarna. På den här brickan så ställer vi en tillbringare. Och längst ner den här tillbringaren så skapar vi ett hål.
Så det rinner ut på...
Så det rinner ut där.
Ja.
Den här brickan, det är samhället. Det är liksom här vi är jämställda, vi hedersförtrycker inte varandra, vi jobbar och betalar skatt, vi följer våra lagar.
Måste vi betala skatt?
Ja, helst. och så. Vi är liksom, vi lever den svenska modellen och folkhemmet om ni vill, att det existerar fortfarande. Det är dit vi vill att alla ska komma. Och så finns det ett visst spann av flexibilitet och tolerans för hur individuell man får vara. Men man ska infoga sig där. Sverige är ju väldigt egentligen krävande i den meningen har varit. Men ändå rätt tolerant också. Det är lite dubbelt. Så har du tillbringaren här då. Och så häller du i den här tillbringaren. Om du då vräker på med en 10 liters hink rakt i den här tillbringaren. Vad kommer hända? Ja, det rinner över liksom. Så här. Du kommer aldrig passera den här tillbringaren som är liksom den som ska forma och ge stöd och möjlighet för dig att sippra ut i botten där till att funka i det här samhället.
Det är den liknelsen Gustav Kasselstrand gjorde med de där kulorna. Han löjde att det svämmade över.
Ja, det vet jag inte vem det är. Men i alla fall.
Nej, en högerextrem kille. Ja, men okej, det är lugnt.
Okay, ja. Och så. Alltså, och det är det som är systemet. I Sverige så är det skola, det är vård, det är omsorg, det är socialtjänst. Att vi måste tvångsomhänderta barn ibland för att föräldrarna inte funkar utan att det ska kallas för kidnappning och så vidare. Och det säger ju egentligen bara att på samma sätt som du inte kan ha hur många barn som helst i en förskolegrupp, för att då blir det inte bra, eller hur många gamla som helst på ett äldreboende, så kan ett land heller, eller en stad, eller en stadsdel, heller inte ta emot hur många människor som helst med vitt skilda behov, utan att det blir problem. Det finns ju ingen rasism eller främlingsfientlighet.
Det är
kallt konstaterande att det finns brister i system. Och om då andra europeiska länder säger nej, vi fixar inte det här, utan dra upp till Sverige och så. Eller om vissa kommuner säger men vi har inga hyresrätter, så vi kan inte ta emot någon. Många kommuner runt Stockholm till exempel. Och så
det handlar om volymer.
Volymer, såklart. Men också vad systemet är liksom, skruvat utifrån att klara volymerna. Men
volymer,
det är inte riktigt så enkelt. Inte riktigt så enkelt heller. Därför att vi pratar ju om människor. Och det är klart att du måste ju vilja bli en del av den här brickan, va? Du måste ju ställa upp på idén om jämställdhet till exempel, att man ska jobba och betala skatt att man
återanda frihet. Måste man verkligen det för att få flytta in till Sverige?
Jag tycker det.
Okej, okay, du tycker
men,
det.
Ja. Men kolla, sakerna du tar upp nu. Jag menar att du kör den här analogin med tillbringaren på en bricka. Det är volymer, det spelar roll vart man kommer ifrån. Mm. Vilka förkunskaper man har med sig innan man kommer till det här landet. Alla de här sakerna du säger, och jag håller med dig, det är bara ett kallt konstaterande av vad det handlar om egentligen. Mm. Det finns ingen rasism kopplat till det överhuvudtaget. Varför tror du att det har varit så svårt att prata om de här sakerna? Varför har det hela tiden kastats rasistanklagelser? Inte minst från ditt eget parti, fast på riksnivå då. Mm. Inte just Socialdemokraterna i Eskilstuna. Mm. Men mycket från vänsterhåll. Mm. Hela tiden de här återkommande rasismanklagelserna. Så fort man försöker göra ett kallt konstaterande.
Men jag tänker så här, de politiska krafter som har och då kan man säga inom socialdemokratin har det funnits ganska mycket kritik och synpunkter rätt länge, alltså ute i samhället, men det kanske inte riktigt har fångats upp liksom nationellt alla gånger. Men vi har också haft en ska man låta säga akademisk diskurs eller en diskussion i Sverige. Som jag har handlat om att om någon sa nu så här hur mycket invandring klarar Sverige i någon partiledardebatt tror jag var på Sveriges Television.
Det blev hur mycket invandring tål Sverige?
Ja. Mm. Blev ju ramaskri då. Den känns ju helt främmande att någon skulle bli upprörd över den frågan idag va? Och då är det väl så att de som har försökt att rikta viss kritik mot att systemet kanske inte har fungerat. Och jag är ju en av dem. Jag har ju hållit på i 10 år och har ju liksom fått känna av det också. Mm. Kanske mer än andra eftersom jag är just socialdemokrat också.
Så det var konsekvenser ändå?
Ja, fast inte från eget parti. Nähä, okay. Utan snarare från kanske andra partier eller från människor i allmänhet.
Var Alex Vågonov elak på ledarsidan?
Ja, men det har alltid varit. Det är det jag ligger vaken över om man säger så.
Det du bryr dig inte. Nej.
Nej.
Det är ingen som gör honom.
Och så. Men på något sätt ändå att man blev väldigt hårt anklagad för att vara främlingsfientlig fast man bara ville prata om en samhällsproblematik. Och de som pratade om den här samhällsproblematiken, de var jäkligt främlingsfientliga på den tiden. Alltså man hade rätt mycket att förklara. Man var typ rasister och kanske fortfarande är. Och vem vill bli hopklumpad med det gänget så att säga? Och då istället så att bara för att de som kanske har försökt prata systemkritik också har haft en agenda som har varit ganska hård för, rätt omänsklig, då vill man ju inte förknippa. Så då har liksom vanliga sunda människor backat undan lite grann och kanske blivit onödigt försiktig istället för att bara prata om en samhällsproblematik. Det kan vara en förklaring.
Jag bara funderar på en sak. Väldigt stor andel av de här rasisterna som inte har så sunda värderingar, det är ju arbetarklass som har gått i SD. Mm. Har de alltid varit rasister även när de röstade på sossarna?
Ja, men så, det är klart att det har funnits främlingsfientliga strömningar inom fackföreningsrörelsen eller inom kanske delar av socialdemokratin. Men jag tror att arbetarklassen har i större omfattning ändå tänkt så här att lite där jag var inne på. Okej, jag har fått en jobbakompis eller en granne som är lite märklig. Vi har inte samma värderingar, vi funkar inte riktigt ihop. Men summa summarum så har ändå socialdemokratin sett till att ordna ett samhälle som jag som arbetare känner att jag liksom har större nytta av än om det skulle vara till exempel ett borgerligt alternativ. Och då har man ändå hållit fast vid sina socialdemokratiska värderingar. Alltså man har röstat lite grann efter nytta och så. Men arbetarklassen är ju i Sverige generellt sett rätt konservativ. Det ska man ju inte glömma bort. Jag är också rätt konservativt lagd av mig eller vissa saker och är socialdemokrat, men ganska progressiv i andra delar. Och det är väl där kanske socialdemokratin lite grann gick bort sig tillbaka. Att man inte riktigt såg vad som hände. För att när den här arbetaren då som du refererar till inte riktigt ser nyttan längre med att ja, men jag får ett schysst välfärdssamhälle, sjukvården funkar som den ska, ungarna har det bra på förskolan. Man känner att det där bara krackelerar lite grann. Och sen så kanske du byggjobbare och så ramlar in någon som kommer från ett annat land och försöker att konkurrera ut dina arbetsvillkor med sämre lön och villkor. Ja, men då har den här liksom uppsidan som arbetarrörelsen ändå alltid har stått upp för, då har den börjat krackelera. Och då blir man jäkligt, kanske inte rasist egentligen, men man blir jävligt skeptisk till den här personen som kommer från ett annat land och egentligen börjar utmana det du har tagit för givet sen tidigare. Och i det gror någon sorts misstänkliggörande. Jag skulle säga att det är ganska få i Sverige som är liksom fullblodsrasister. Jag tror att de är så få så att du kan inte ens räkna ihop det till någon procent egentligen. Även om en del hävdar annat och så. Utan det handlar snarare om en oro för att ens där man är van med, ens privilegier eller de förväntningar man har på framtiden, att det riskerar att sidosättas. Och så ser man då att det många gånger kan kopplas till rätt stora förändringar som har att göra med migration och brist på integration.
Jag har varit i Eskilstuna flera gånger och föreläst. Och jag minns väldigt tydligt en föreläsning 2017, tidig februari. Och jag har varit i över 260 kommuner, men den här föreläsningen minns jag som det var igår.
Mm.
Då är det en föreläsning för kommunen och det handlar om det är massa anställda där från HVB-hem. Så du vet, jag är inte den som drar till stora ord utan jag var en vanlig föreläsning där jag förklarade att okej, det här är de ensamkommande, de kommer från de här miljöerna och så här har det gått för vissa i Sverige och man måste tänka på det här och det finns en viss brottslighet. Det är vanlig föreläsning. Mm, mm, mm. Och de anställda, de var ju så här, ja tack, äntligen någon som kanske berättar lite mer om vilka de är och vilka utmaningar istället för att ja, du vet, alla kommer hit och de är traumatiserade, vi måste vara snälla mot dem. Så, men mitt under min föreläsning så blir jag avbruten av den dåvarande kommundirektören Per Eriksson. Han slutade sedan 2018. Men han avbröt min föreläsning och sa så här: vad är det du vill egentligen? Vad gör du här egentligen? Vad är ditt budskap till oss i Eskilstuna? Det här låter främlingsfientligt.
När var det, sa du?
2017, tidig februari. Och jag minns att de anställda var ju så här: vad är det som händer? Och du vet, han är ju inte vem som helst. Han har ju bjudit dit mig personligen. För att jag tror att han har bara sett mig typ, du vet, en afghan. Han är ju...
Han är inte av oss. Han är väl. Ja.
Men det blev en sån bizarr stämning där inne i...
Vad svarade du?
Var det alltså, någon som gick till försvar?
Det är klart de gjorde när föreläsningen var slut.
Kom de fram till dig personligen och bad om ursäkt för hans beteende?
Ja, typ. Och så sa de så här, alltså, han är ju inte på boendena och ser vad vi ser och de utmaningar. Det är ju,
han vet ingenting om en vandrare.
Ja, nej, men sen så hade jag en lång mailkonversation med honom senare. Och så, men han förklarade att alltså, man måste vara mer hoppfull, du måste vara mer... inkluderande och ge människor hopp. Och då säger jag, alltså, jag är inte den som är så pessimistisk av mig direkt så. Däremot så försöker jag säga så här, hörni, inga skygglappar. Utan, det var bara intressant.
Ja, ja. Ja, men nej, jag känner ju Per väl. Vi har jobbat ihop och så. Han är ju ofta han är otroligt engagerad i humanistiska frågor.
Typ.
Så jag tror ni möttes inte där helt enkelt.
Nej, vi clashade där. Nej, men jag tror också att förväntningarna var verkligen typ här, du vet, det ska vara en sån här peppföreläsning om nu kommer det många ensamkommande och de är fantastiska och du vet, de kommer rädda våra pensioner och det
vanliga, ja.
Det är spännande med mångkultur och jag var med så här, var lite försiktiga liksom så här.
Ja. Ja, spännande. Jag hörde inte någonting om det där faktiskt. Man brukar annars få signaler om
okay.
Att folk har raser liksom, och sådär. Det enda jag hörde var väl möjligtvis från några medarbetare som sa att det hade varit bra. Liksom.
Ja, men medarbetarna tyckte att det var, att det var rätt okej.
Okay. När vi har en sosse här som är, vad heter det nu, borgmästare i den fantastiska staden Eskilstuna. Äran och hjältarna stad, Bolinde, Munktell och Kent. Så undrar, vi har ju valrörelse nu ju.
Åfasen.
Men det märks knappt.
Nej, men brukar det märkas så här dags?
Ja, vissa år har det varit lite högre temp. Det har inte varit så hög temp än så länge. Men, och så börjar den obligatoriska skitkastningen. Borgarna vill, du ska kommer svälta ihjäl och bla bla bla. De rika blir rikare och borgarna skyller på vänstern att nu kan de införa rådskommunismen och hej och hå. Det vanliga.
Ja.
Men... Och detta är en kritik, det här är någonting som jag har mot alla partier, så du kände inte, jo du är sosse, du ska känna dig extra träffad för, men bortsett från det. Vilket land vill ni ha om 20 år? Vad ska Sverige ta vägen? Vad vill vi med landet?
Bra fråga, Chang.
Ja. Jag, ska jag svara för hela socialdemokratin och hela landet nu då? Jag är trots allt bara borgmästare.
Ja, du är superansvarig för allt. Varje sosse kommer göra i 3 generationer framåt.
Ja, jag förstår. Ja. Tack, jag får njuta av situationen. Ja. Nej, men jag tänker att vi behöver ju hitta tillbaks på något sätt till... Och nu blir jag väldigt mycket Eskilstuna och jag förstår att Eskilstuna är annorlunda än Södermalm i Stockholm eller Kiruna. Liksom. Sverige ser väldigt, väldigt olika ut. Det måste vi ändå komma ihåg. Och jag kan bara utgå från min kontext som jag vet att alla inte känner igen sig i. Men vi kan inte ha ett land där vi inte har någon sorts idé om minsta gemensamma nämnare för hur vi fungerar tillsammans. Vi behöver inte kalla det för folkhem. Det känns lite passé, det var länge sedan. Men ska man ha en fungerande välfärdsnation där vi också har en förmåga att omfördela resurser och skapa jämlikhet, klassiska sossebegrepp, men vi ser ju samtidigt att vi har väl aldrig haft så många dollarmiljardärer i det här landet som vi har idag, och samtidigt så har vi en socioekonomisk misär i vissa stadsdelar där unga män blir tappade i väldigt unga ålder.
Så är det dollarmiljonär eller miljardär
faktiskt, ja. Det har hänt rätt mycket nu på sista åren. Det där kommer att skapa en omöjlig situation, enorma spänningar som aldrig kan vara till gagn för ett land. Vi har sett länder med de här stora klyftorna ute i världen förr och vad som händer där. Och det skulle ju göra att det vi ser i Sverige och i Eskilstuna idag bara liksom, i förlängningen är en västanfläkt mot vad som händer.
Och hur åtgärder man det? Är det ännu högre skatter?
Nej, det tror jag inte man i första hand behöver göra. Man behöver ta ut skatter på ett annorlunda sätt.
Men hur ska vi göra de här miljardärerna fattigare? Vi är väl det handlar om.
Ja, men det är klart att frågan är ju vid vilken miljard blir du tillräckligt lycklig?
Efter den 37, 38.
Ja, och de flesta skulle nöja sig med några miljoner.
Får jag bara ställa en fråga? Jag har aldrig riktigt fattat de här som är väldigt rika miljardärerna. Varför är de ett problem? Nej, men om vi tar här i Stockholm, tänker mig,
inte är det.
Jag tänker här i Stockholm, de här dollarmiljardärerna, jag vet inte om jag någonsin har sett någon. Den rikaste personen jag känner är Chang, men de bor väl antagligen i Lidingö, Djursholm eller vad allt det är. De har ju inte gjort någonting med att göra. Nej. De är en annan värld och jag lever i min värld. Så hur kommer de in i det här kontexten när man ska föra en diskussion?
De är inte ett problem med den bemärkelsen, därför att de flesta av de här tillgångarna är liksom bundna i företag eller i liksom
i de är duktiga på tillgångar. Att allokera kapital, ja, och använda det på.
Och så det är liksom inte cash det handlar om på det sättet. Men man kan inte ha en fortsatt utveckling där samhället glider isär, det är det jag försöker säga. Utan vi måste ju se till att lägsta nivån för hur människor har det i det här landet, om vi ska vara en välfärdsstat, är betydligt högre än vad den är idag. Annars får du stora problem. Och det kan man göra på olika sätt. Du kan omfördela resurser lite mer, att låta sippra ner lite mer så att du kan ut i kommuner. Och jag blir väldigt, skulle jag få, nu ska vi satsa, vad är det, 40 eller 50 eller 60 miljarder mer på försvaret, och det är bra, jag tycker det är helt rätt. Jag tycker också att vi bör gå med i NATO, så det är inga konstigheter. Men det kan man snyta fram sådär till en, det fixar vi. Hade vi lagt 50 miljarder på svenska kommuner, då hade vi haft 500 miljoner mer. Då skulle jag kunna anställa rätt många i förskolan och skolan som faktiskt skulle kunna fånga den där tjejen eller killen innan den barkar loss rejält, bara för att morsan och farsan inte funkar eller finns där. Vi skulle ha rätt många socionomer som skulle kunna gå in och stötta den här familjen där det barkar loss. Vi skulle kunna se till att placera ungdomar innan de börjar skjuta på någon på ett ställe där de kan få stöd och hjälp att hitta en annan situation. Så det gör skillnad. Pengar gör skillnad. Men det jag vill säga, vi måste ju också se till att vi inte fyller på. Om vi ska handskas med situationen vi har här och nu och få bort de här som är ett problem. In i fängelse, vård och insatser, så får man sluta fylla på. Och då kan vi ju inte ha en migration, en invandring så som den har sett ut under många år, utan då behöver vi ha någon sorts moratorium eller åtminstone ett sånt antal så att vi klarar av det om vi också fördelar över landet så att det är hanterbart. Annars så kommer vi aldrig klara det här. Då tror jag att det inte är för sent. Jag är ändå optimist att vrida utvecklingen. Men låter vi det här gå för långt, att du har klanstrukturer, parallella samhällen, egen rättsskipning, hedersproblematik. Jo, vi har det redan, men om det får fortsätta att växa utan att vi ingriper med kraft, då kommer det få sådana proportioner att inget demokratiskt samhälle kommer rå på det.
Jag måste säga att jag blir väldigt provocerad av... Jag håller till stor del med om din diagnos och vad som har hänt och att ja, det finns resursbrist. Mm. Men jag blir provocerad av att det inleds med dollarmiljardärer. För jag tänker att det är inte så att det finns lite pengar att röra sig med i den svenska statskassan varje år. snarare att de pengarna läggs på saker som vi kanske inte borde spendera skattepengar på. Mm. Så innan man går på dollarmiljardärerna och säger ni tjänar för mycket, vi behöver mer av era pengar för att kunna lösa våra problem, borde man inte städa rent i eget hus? Det vill säga själva staten kollar vad fan gör vi med de här pengarna.
Men det ena utesluter ju inte det andra. Jag tror man måste göra båda. Det är klart att man måste ha en idé om hur mycket ska vi låta klyftorna växa. Och då måste man både fundera på liksom golvet, hur fattig ska man få vara i Sverige, och taket, hur mycket pengar behöver man utan att liksom återinvestera i vårt eget land. Alltså jag vill ju att vi skapar incitament och möjligheter för de här miljardärerna, om de satsar pengarna i Sverige på svenska jobb, på svensk innovationsteknik, på svensk välfärd, då är det jättebra. Men om man skickar pengarna någon annanstans eller inte liksom bygger vårt land, ja, men då tycker jag man inte är lojal mot Sverige. Så där kan man ha en viktig principiell diskussion, tycker jag. Samtidigt måste man naturligtvis alltid ifrågasätta, vad gör vi med de resurser vi har till vårt förfogande? Jag är helt övertygad om att vi inte behöver höja skatterna särskilt mycket alls, utan att det finns jättemycket ifrågasättande man kan göra.
Jimmy, jag är lite nyfiken på, Du har ju å ena sidan ställt diagnosen på att vi har en typ av flyktingar som är väldigt behov av hjälp. De är knappt så att de kan läsa och skriva. Mm. Menar du på att extra resurser kommer att göra så att de här personerna kommer komma i arbete?
En del. Alltså, det finns ju en vilja och en driv och ett engagemang hos en del. Jag menar, jag träffar de här människorna dagligdags. Det är mitt jobb att vara ute i verksamheter och se vad som händer och sker. Där man fortfarande inget annat hellre vill än att jobba. Man vill skaffa sig ett alfabet. Man vill kunna läsa, skriva, räkna. Kliva in i samhället och börja arbeta. Det finns jättemånga som vill det. Men det är inte alltid man har kapaciteten. Där är det ju såklart en resursfråga. Men sen är ju frågan om man kommer att orka och kunna gå hela vägen.
För var det inte i Filipstad som kommunen gjorde en analys att det är dödslopp? Alltså det är helt kört, för att en del av de här som är här, det är ingen idé att satsa några pengar överhuvudtaget.
Ja, men det finns också en sån målgrupp. Och...
Okej. Okay. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom oste du betala om du skaris namer. Du formanga flera avsnit också. Pakieter biudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information for ad bli medlem po klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.